Det är måndagen den 13 februari. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till podden och till en ny vecka med oss. Dagens ämne är det som brukar kallas LVU-kampanjen. Det vill säga det faktum att det sedan drygt ett år sprids desinformation om att svensk socialtjänst omhändertar muslimska barn utan rättsligt stöd. Det här har lett till protester både i Sverige och utomlands och också inneburit att människor som arbetar inom socialtjänsten fått det svårare och till och med hotas. Det här har ju också uppmärksammats på politisk nivå och i fredags förra veckan förklarade regeringen att man ska vidta en rad åtgärder för att försöka motverka den här kampanjen. Men vad är det exakt den här kampanjen går ut på? Vem eller vilka ligger bakom den? Hur påverkar den socialtjänsten och vad kan göras åt det? Det tänkte jag vi skulle diskutera idag och med mig för att göra det har jag två gäster, nämligen Sofie Lövermark som kommer från stiftelsen Doku. Välkommen hit Sofie.
Tack så mycket.
Och Veronica Magnusson som är förbundsordförande för Vision som organiserar många som arbetar inom socialtjänsten. Välkommen du också Veronica.
Tack så mycket.
Jag tänkte att vi ska börja med att försöka reda ut vad den här kampanjen egentligen handlar om. Sofia vet att du tittar mycket på den. Vad är det den går ut på? Vad är det för uppgifter som sprids inom ramen för den?
Ja, det sprids ju uppgifter om att socialtjänsten och socialsekreterare då riktar in sig på att de omhändertar invandrares barn och muslimska barn i synnerhet. Och att de gör det... Ja, men just för att omvända dem då, antingen omvända dem till kristna, att de placeras i hem där de tvingas äta fläskkött och där flickor inte får lov att bära slöja längre och så vidare. En väldigt hård och omfattande kampanj då, där det florerar en mängder utav sådana här påståenden.
Mm. Och hur sprids de, vilka kanaler och medier används?
Det sprids på sociala medier. Dels finns det ganska många, väldigt stora grupper på Facebook där väldigt många diskuterar. Sedan andra sociala medieplattformar, TikTok såklart och så vidare. Men också genom demonstrationer utanför socialkontor och så vidare. Mm. Och det här är en kampanj som liksom, den pågår ju. Dels i Sverige, men också utifrån, så att säga, mot Sverige.
Okej, okay. Och vilka är det som är så att säga mottagliga för dem? Vilka är det som, ja, dels läser de det här och vilka är det som sprider det här? Vet vi någonting om det?
Alltså det är ju, vad ska jag säga, det finns en kärna utav personer som själva då har fått sina barn omhändertagna som har varit väldigt drivande från början. Sedan har det ju tillkommit då en massa andra människor. Och här finns det då personer med en stark islamistisk agenda som vill piska upp den här konflikten. Det finns också faktiskt människor från kriminella nätverk som har deltagit i det som också har den här viljan att piska upp en hatisk och aggressiv stämning.
Finns det utländska intressen och krafter inblandade här också som bidrar till att de här uppgifterna sprids?
Ja, det gör det ju absolut. Det finns väldigt starka intressen som kommer utifrån och ganska tidigt så började ju stora islamistiska konton i Egypten framförallt, men även i Jordanien och andra länder att driva det här jättehårt, sprida då bilden av att i Sverige så omhändertar myndigheterna muslimska barn och att de gör det som en, liksom en del i något slags krig mot islam. Och jag som följer den islamistiska, liksom globala islamistiska propagandan, den arbetar liksom alltid så där, den letar efter saker där man kan piska upp en stor värderingskonflikt och där man ger sken av att det är religionen islam som är liksom under attack och så leder man det i bevis då på olika sätt. Så det finns starka utländska intressen som har varit med och fiskat på det här. Och det fanns ju från början, jag följde det här under lång tid innan jag skrev om det första gången. Jag började ju märka då i de här sociala mediegrupperna hur de blev mer och mer organiserade, de som var aktiva i det här. Och också då började tipsa varandra om vilka personer utomlands som man skulle skicka sina liksom, så att säga, enskilda fall till. Så att det har varit en samverkan också.
Okej, vi släpper in Veronica. Nu har vi fått veta lite om den här kampanjen. Vad vill du säga om det? Vill du komplettera någonting av det som Sofie har berättat?
Nej, men det som är väldigt viktigt att säga är ju i de här sammanhanget alltid att socialtjänsten jobbar ju för barnets bästa, och det är lagstiftning som syftar till att skydda barnet. Och LVU, som är lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, syftar ju till att barn som allvarligt riskerar sin hälsa eller att försämrad utveckling, alltså det är verkligen synliga allvarliga skäl, som yttersta och sista åtgärd kan placeras någon annanstans än i hemmet. Och det är så oerhört viktigt att dementera allt som handlar om att det skulle vara kidnappningar eller finns någon dold agenda. Och det är också den motvinden, ska jag säga, som socialtjänsten runt om i hela landet nu arbetar emot, att det sprids en väldigt felaktig bild, och det här är ju en omfattning som man inte tidigare har sett, vilket gör det ju väldigt tufft både för enskilda medarbetare och socialsekreterare, men också för kommunerna att bemöta det här.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Veronica, när hörde du först, eller när märkte du först av att det här pågick och att det togs uttryck av en, liksom en kampanj, en massrörelse?
Men det var ungefär drygt ett år sedan, det var ju årsskiftet där mellan 2021-2022, som det började uppmärksammas och som att det beskrevs som något som var, det var inte enskilda händelser utan det var mer koordinerat, och framförallt att det var en omfattning som vi inte har sett förut. Och från visionshåll så var det ett läge där vi redan uppmärksammade hot och våld mot socialtjänsten väldigt mycket, för att det handlar ju inte bara om desinformationen, utan även utöver den så är det ju en situation där socialtjänsten och medarbetare i socialtjänsten är väldigt utsatta för hot, våld, trakasserier. Och sen så då när vi redan tittade på det här så tillkom dessutom då desinformationen och den här ökade spridningen via sociala medier, men också ett annan typ av agerande, till exempel då utanför socialkontor med demonstrationer och liknande. Och sen har ju det här återkommit då under året i olika grad och på väldigt många olika håll runt om i landet.
Sofie, årsskiftet 21-22, säger Veronica, är det ungefär då du märkte av det också?
Jag började märka av under våren det året att det var något i rörelse utöver det vanliga så. Mm. Dels att det var mer frekvent med demonstrationer, men också att det, liksom aktiviteten ökade då på sociala medier. Och sen så någon gång där november-december så eskalerade det. Och det var det även då de utländska aktörerna började bidra.
Just det. Sofie, har du märkt att det har, nu har kampanjen pågått då ett drygt år som sagt, har det kommit och gått i intensitet? Finns det någonting att säga det om liksom, i vilken grad att det har minskat eller ökat? Vad säger du om det?
Så den är fortfarande i allra högsta grad pågående. Sen kanske den har förändrats lite. Från utländskt håll så har det inte varit, där har det gått lite upp och ner. Det finns många som är fortfarande otroligt aktiva. Men retoriken har skruvats upp, skulle jag säga. När jag tittade på det för drygt ett år sedan så var det ju men väldigt starka känslor, mycket hat och sådär. Jag såg uppmaningar då också om att elda upp social kontor och så vidare. Men jag har sett fler kommentarer om att ta till våld under de senaste månaderna. Alltså kommentarer om att skjuta socialsekreterare, att kidnappa socialsekreterares barn, börja kidnappa ambassadspersonal utomlands eller även turister. Den typen av liksom rena våldsuppmaningar. Så det tycker jag har eskalerat senare tid.
Veronica, hur stor roll skulle du säga att de här rena vålds- och hot, alltså det som är olagligt, det som inte längre bara är så att säga legitima protester, må hända då utifrån en felaktig utgångspunkt, men ändå lagliga. Hur stor del spelar vålds- och hotinslaget skulle du säga?
Det blir väldigt allvarligt när det riktas mot enskilda socialsekreterare, och det kan ju vara till exempel så att det sprids filmer där både då barn som är föremål för socialtjänstens insatser och enskilda socialsekreterare förekommer, eller att man lägger ut adresser eller då uppmanar till, precis som Sofie nämner, direkta angrepp mot enskilda. Och det blir ju en liksom extremt obehaglig och allvarlig underton, och såklart något som ökar på oron inom hela socialtjänsten. Sen så är det ju många kommuner som säger att de märker snarare av att det blir en attitydförändring hos befolkningen, och att det blir svårare att ge insatser eller komma till tals eller få människor att söka samhällets stöd, och att det är de delarna som man är orolig för, snarare än att man får direkta hot riktade mot enskilda socialkontor. Så det är både och. Det är extremt allvarligt för den som blir utsatt, men det också förändrar bilden och förändrar arbetssituationen för socialtjänsten.
Mm. Nu är förstås hot och våld oacceptabelt, men jag tänker ändå att när man diskuterar en sån här sak, nu kallar vi ju det här så för en desinformationskampanj i en enda klump så att säga, och så kan man analysera det. Men jag tänker ju också att visa missnöje mot myndigheters beslut, framförallt om man själv bedömer sig vara utsatt på ett negativt sätt för dem, och att ett ingripande om att barn ska tvångsvårdas är ju ett djupt ingripande beslut både i barnen och anhörigas liv. Hur tänker du, Sofie, kring det? Alltså de legitima delarna, att man har rätt att demonstrera och det är legitimt att demonstrera mot myndighetsbeslut och lagar, gentemot liksom när det går över till det som inte längre är okej. Är det tydligt vad som är vad här, eller hur resonerar du kring det?
Jag skulle säga att det som gör det här så pass svårt och allvarligt är ju att vi har ju idag ganska stora grupper som har svaga eller kanske nästan inga kunskaper i svenska språket, och också grunda kunskaper om det svenska samhället. Och de blir ju mottagliga för den här typen av ryktesspridning och desinformation. I andra änden är de svårare att nå med den korrekta bilden, så att säga. Så det ställer ju till det väldigt mycket här.
Mm. Jo, det förstår jag. Men vad tänkte du om det jag sa? Det här just det att man ändå någonstans behöver skilja också från vad som är legitima missnöjningsyttringar och när det är inte legitimt, och när det inte heller är lagligt, när det liksom blir oacceptabelt. Har du funderat någonting på det?
Ja, alltså, det är klart att man har rätt att demonstrera och så vidare. Det är ju ingenting som någon ifrågasätter. Problemet är ju här att det har ju florerat rätt många enskilda fall då. Mm. Där man sprider bilder och filmer då på enskilda barn, och så berättar man en annan historia än den som går att läsa i domarna om vad det var som hade hänt. Mm. Så att många som deltar i det här och visar liksom sitt starka missnöje, de har ju inte fått en korrekt bild från början, och det är det som gör det så svårt. Och sen är ju socialtjänsten är ju bakbundna i det att man inte kan gå ut och diskutera enskilda ärenden och sådär naturligtvis. Det blir väldigt svårt att bemöta det här. Mm.
Jag flyttar över till dig, Veronica. Jag har samma fråga egentligen till dig. Hur resonerar du kring det här?
Nej, men det är ju oerhört viktigt att alla har möjlighet till en rättssäker behandling och bedömning, och att man får information om att hur man går tillväga om man är missnöjd med ett beslut, att det går att överklaga, att om man är väldigt missnöjd med en enskild socialsekreterare till exempel, kan man be att få en annan socialsekreterare om det beror på felaktig handläggning eller så. Allt det här är ju fullt rimligt och något som medborgarna ska kunna förvänta sig. Men problemet med desinformationen är ju att det sprider ju också en felaktig bild om vad du ska göra när du är felaktigt behandlad. Då är det ju bättre att människor får information om hur överklagar du, vem ska du prata med istället, hur går du tillväga. Det är ju kanske inte, det är ju inte via demonstrationer eller via liksom attacker eller hot mot socialtjänsten som man får sin sak korrekt prövad. Så att det blir ju också en desinformation om hur människor ska göra ifall de har blivit felaktigt behandlade. Så att det blir ju, det spär ju på den här problematiken. Och vart gränsen går, så är det givetvis att gränsen går ju när det är liksom, när det är rena felaktigheter och när det blir hot. När det är uppmaningar kring att attackera eller att hota på något sätt.
Mm. En till fråga till dig, Veronica. Det här som Sofie säger, att det här handlar om människor som, där det kan finnas språkförbistring, där man kanske befinner sig, ja, man kanske befinner sig i samhällets, alltså utanförskap, och att man kanske inte har möjlighet, man har inte lärt så mycket av det svenska samhället fungerar, man kommer från samhällen som fungerar helt annorlunda. Hur stor roll tror du att det spelar för den här kampanjen, hur den sprids?
Men det är klart att man bygger ju sig en bild av det man ser och det man hör, och om man matas väldigt mycket med en viss bild och sen så får den från flera olika håll, och det kan ju vi se att det finns en stor risk om desinformationen äter sig in på olika sätt. Om man pratar med andra personer som man litar på, om man pratar med religiösa ledare eller om man pratar med en lärare på sitt barns skola eller med en annan förälder, och de säger samma sak, säger att men jag har också sett det här eller hört det här, då bygger man ju sin kunskap på det sättet, och det finns en risk för att man får en felaktig bild både och framförallt kring sina rättigheter. Och det är det som vi är väldigt allvarligt oroade för, att man inte får korrekt information om vilket stöd man har rätt till att få. Och där är det ju också så att socialtjänsten skulle behöva mycket större möjligheter och ett uppdrag att jobba förebyggande, så att man har en möjlighet att komma ut tidigt, att bygga tillit, bygga relationer, att finnas väldigt nära på olika sätt som gör att man kan förebygga den här typen av ryktesspridning. Och vi ser också behov av insatser när det gäller kunskap hos övriga delar av samhället som möter väldigt många barn och unga. Att till exempel fritidspersonal eller bibliotek behöver det kunna finnas bra svar på hur bara socialtjänstens uppdrag är och vart man ska söka sig ifall man behöver stöd. Och där, det är också någonting som vi har efterfrågat, som vi tycker behöver kompletteras det som redan är gjort.
Mm, vi ska återkomma till de förslag som är på gång. Jag ska bara fråga dig en till sak, Veronica. Enligt din bedömning eller vad du har hört, finns det några delar av landet, specifika kommuner och sånt, där du menar det här problemet är större än annars? Vet vi någonting om det?
Men det är ju en väldigt mycket en digital kampanj som gör ju att den kan ju dyka upp vart som helst, eftersom den finns i telefonen eller på skärmen hos alla vart du än bor. Och det gör ju att det kan blossa upp precis överallt, och att alla socialtjänsten och på något sätt märker av att desinformationen sprids. Sen så är det till exempel i Göteborg, där vi har haft väldigt mycket kontakt med våra förtroendevalda, fackliga och medlemmar där det har varit ett väldigt stort problem och också en frustration kring att man inte har lyckats hantera det och bemöta det på ett bra sätt. Men det fick också Örebro, som uppmärksammats väldigt mycket den senaste tiden, där socialtjänsten blir väldigt ansatt och det leder till att man till slut lämnar till exempel specifika socialkontor för att man bedömer att det inte finns möjlighet att göra sitt jobb på ett säkert och tryggt sätt. Så att kombinationen såklart, när det både är liksom kraftig desinformation via digitala kanaler och också det blåses upp väldigt starkt i ett område, och dessutom då det kanske sker demonstrationer eller liknande, där blir det ju extra påtagligt. Men just den här karaktären att det är väldigt mycket digitala kanaler gör ju att de märks av överallt.
Sofie, har du märkt att vissa områden är mer drabbade än andra, eller är det så att det också kan dyka upp var som helst?
Nej, men det är ju precis som Veronica säger, att eftersom det är en digital kampanj så kan den ju verkligen dyka upp var som helst. Men jag bor ju i Göteborg, och det var liksom här jag började uppmärksamma det då. Och flera av de här personerna som har varit mest hårdföra i kampanjen, de bor i Göteborg. Så min bild är nog att Göteborg märker ut sig i alla fall.
Okej, vi ska gå vidare. Jag ska bara ställa en fråga till Sofie innan vi går in på åtgärderna. Det förekommer ju flera sammanhang där Sverige uppmärksammas i islamistiska miljöer. Nu senast är det då koranbränningarna. Hur samspelar den här kampanjen vi pratar om nu med så att säga andra bilder av Sverige som negativ i islamistiska, ja, men exempelvis att vi tillåter koranbränningar? Hur ser det samspelet ut?
Som jag sa, så den här islamistiska propagandaapparaten, den är enorm liksom, och den arbetar just med att hitta värderingskonflikter. Och Frankrike exempelvis har varit väldigt hårt ansatt av det här under ganska många år. Och nu har Sverige nog ja, hamnat vid Frankrikes sida. Jag tror att vi kommer se mycket mer av det här framöver. Och det kan vad det är som liksom blossar upp nästa grej. Det är svårt att svara på. Det kan vara vad som helst egentligen, skulle jag säga.
Ja, vi gör ju en hel del i det här landet som kanske inte hårdföra islamister uppskattar. Vi ska gå vidare och försöka vara lite praktiska och åtgärdsinriktade. Som jag sa inledningsvis så finns det ju konkreta förslag som lades nu från regeringen för några dagar sedan. Veronica, vi börjar i stort. Tycker du att regeringen är på rätt väg med det som har hittills presenterats?
De förslag som presenterades här för ett par veckor sedan tycker vi är bra. De ligger väldigt mycket i linje med vad vi har efterfrågat när det gäller att man måste bemöta och förekomma den här typen av ryktesspridning, när det gäller ett starkare skydd för enskilda socialsekreterare, och också att när man hotar någon i dens yrkesutövning så måste det vara liksom straffbart i en högre utsträckning än det har varit, och också att kunna få skyddade personuppgifter på ett annat sätt än vad det varit tidigare. Så det tycker vi är bra. Sen tycker vi att det behövs mycket mer kring när det gäller det förebyggande arbetet, och att det måste följas av resurser. Och vi ser också en risk att det här är en regering som med vissa delar i Tidöavtalet till exempel har väldigt repressiva inslag kring vad socialtjänsten ska göra, när det kan handla om informationsplikt och liknande saker, som gör att det blir dubbla budskap kring socialtjänsten, och det riskerar att undergräva tilliten. Så att åtgärderna som presenteras nu, de ligger in i vad efterfrågat, men jag kan vara oro kring ambitionerna och viljan att bygga en stabil socialtjänst som verkligen kan jobba förebyggande och på lång sikt bygga en annan typ av tillit hos befolkningen än hur den ser ut nu.
När du säger att det behövs mer resurser för att arbeta mer förebyggande, kan du bli lite mer konkret och praktiskt där? Hur skulle socialtjänsten kunna arbeta annorlunda med mer resurser? Hur skulle det kunna hjälpa mot den här typen av desinformation?
Först och främst så behöver socialtjänsten få ett lagstadgat uppdrag att jobba förebyggande. Det har ju utretts som en ny socialtjänstlag i ett antal år. Det finns förslag, men som vare sig den förra regeringen än den tillträdande regeringen ännu har tagit vidare. Nu har man utlovat att det ska komma ett förslag på ny socialtjänstlag 2024, och att den ska innehålla ett starkare förebyggande uppdrag. Och vi vill ju att det ska bli ett ska-krav att kommunerna ska jobba förebyggande, och finns det i lagstiftningen så måste man ju också då göra det och se till att det finns resurser. Och då handlar det ju om till exempel att mycket tidigare komma in när barn och unga har ett riskbeteende, att möta unga, möta föräldrar, att ha större möjlighet att vara ute att informera. Till exempel i Rinkeby finns det ett framgångsrikt program när det gäller att tillsammans med BVC göra hembesök redan under den första tiden som man är förälder, för att på så sätt avdramatisera vad socialtjänsten är, att man gör att det är väldigt lätt att vända sig dit. Man kanske har ett ansikte på den som finns socialtjänsten, så att lika odramatiskt som det är att man vänder sig till en vårdcentral om man är orolig för sitt barns hälsa, så ska det vara att man vänder sig till socialtjänsten när man känner att nu brister det här i mitt föräldraskap. Jag vet inte vad jag ska göra när barnet liksom inte går till skolan, eller det har satt igång några andra former av riskbeteende. Så att det är, och då behövs det ju, och det här görs ju på många håll, men vi har också socialtjänster som är kraftigt underfinansierade. 60% av socialtjänsterna går är budgeterade med underskott redan när man går in i ett år. Och när inte det finns då lagstadgat att man måste göra det här, så är det ju det hela tiden det som får stryka på foten. Och det finns också då ofta en bild runt om, socialtjänsten, de jobbar ju liksom med projekt, och sen så när det väl liksom funkar, då lägger man ner det för det fanns inte resurser. Och så ser man bara då mera de här brandkårsutryckningar eller akuta insatserna från socialtjänstens håll. Så att bygga en relation och verkligen bli en nära socialtjänst som är tillgänglig, som är att det är lätt att vända sig till och som det är odramatiskt att vända sig till. Nu vet vi ju redan också att befolkningen i stort kan dra sig för. När vi undersökte det här nyligen så säger 41% att även om man skulle ha en problematik där man liksom skulle behöva socialtjänstens stöd, så säger 41% av befolkningen att det inte är sannolikt, eller mycket, verkligen inte sannolikt, att man skulle vända sig till socialtjänsten. Så att det därav, och om det upplevs som en liksom sluten liksom myndighet som man bara liksom blir föremål för när det har gått väldigt, väldigt långt, då bygger det en misstanke eller en oro kring socialtjänsten. Mm.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Sofie, och vi tar då åtgå till regeringens paket som kom då. Vad tänker du om de åtgärderna som föreslås där i stort? Är det kloka åtgärder?
Jo, men det är det väl. Men sen så håller jag verkligen med om att på sikt så måste... Det här bygger på en väldigt stark rädsla. Eftersom så pass många människor nu då tror att socialtjänsten kan ta ett barn väldigt lättvindigt och så här. Så måste man ju avdramatisera det naturligtvis. Och resurser, självklart. Socialtjänsten behöver nog bli mer synliga på många sätt. Sen kan inte alls lägga sig knät på socialtjänsten heller, tror jag. Utan man får använda alla vägar som finns, kanske. Skolorna, föräldramöten och så vidare. Långsiktigt försöka bygga ett förtroende. Mm.
För det finns då i regeringsförslag uppdrag om information då, att Socialstyrelsen ska ha något sorts uppdrag där. Även att Svenska institutet då ska jobba, jag antar att det är att sätta Sverige eller en bild utomlands. Och att myndigheten till stöd för trossamfund ska agera genom att arbeta då, mot just trossamfund. Veronica, vad kan det ge den här informationsinsatserna? Hur mycket är det som säger är ett rent informationsproblem eller ett språkförbistringsproblem? Vad tänker du om det?
Men det är just det här när man från många olika håll får en bild, eller om det bara från ett håll som man får en bild, om den enda bilden man har av socialtjänsten är via felaktiga klipp i sociala medier till exempel, då behöver byggas en annan bild. Och det är väldigt viktigt att det är personer som man litar på olika sätt, som man ser som tillförlitliga, som bekräftar den positiva bilden eller den korrekta bilden, för det behöver inte nödvändigtvis vara positivt, men korrekta bilden av vad socialtjänsten gör och kan göra. Och då tror jag att det är väldigt viktigt att till exempel trossamfund har en korrekt information, kan liksom ge korrekt information och inte, absolut inte spär på desinformationen. Men också att fritidspersonal, när man är på bibliotek eller i lärare i skolan, också har en grundläggande kunskap om socialtjänstens uppdrag och kan guida vidare om man behöver det. Så att, men, och det är lite orolig för med de åtgärder som har kommit hittills är ju att det är på en liksom väldigt nationell och övergripande nivå. Nu här för några dagar sedan så presenterade ju Socialstyrelsen till exempel sin kampanj Koll på SOS. Och det är väldigt liksom, bra delar som kommer fram där. Men det är ju hur kommer det här liksom, ut till människor? Och jag tror att kommunerna måste involveras mycket mer i det här. Och jag tror också att kommunerna behöver sätta sig ner och se vart tror vi att vi möter människor som behöver få en annan bild, en korrekt bild av socialtjänsten, och vad sätter vi in för insatser där för att bygga den bilden. Och det kan vara då olika civilsamhällesorganisationer och det kan vara då strategiska funktioner inom offentliga jobben där man behöver nu verkligen jobba med att vända bilden. Så att det är en bra början, men jag är orolig att det är för det på en lite liksom övergripande och nationell nivå än så länge.
Vad tänker du, Sofie? I vilken grad kan man informera bort det här problemet? Och hur ska man i så fall göra?
Ja, det är den svåra frågan. Jag tror det är också viktigt att inte vara naiv här från staten och myndigheternas håll när det kommer till civilsamhället. För det finns såklart organisationer som arbetar bra mot det här och mot andra frågor. Men det finns också de som faktiskt spär på den här kampanjen och det som sprids. Och sådana föreningar som faktiskt finansieras utav skattemedel. Och det är ett jätteproblem. Så det är väldigt viktigt att liksom inte godtyckligt sitta och dela ut en massa pengar och hoppas på det bästa. Utan ska man använda sig av den vägen, då måste man veta vilka är det vi pratar med nu, vilka är det vi förlitar oss på. Och inte bara godtyckligt då sätta sitt hopp till någon organisation exempelvis.
Och delar man ut pengar till kommunerna är risken stor att de anställer en extra kommunikatör. Så att det får man tänka på också.
Ja.
Nej, jag skojar. En fråga bara. Vi hade uppe i podden faktiskt förra veckan, så jag tänkte kolla med dig, Veronica. Ett av förslagen från regeringen var ju då att det ska införas ett nytt brott då man ska kriminalisera förolämpning mot tjänstemän och ja, just med anledning av socialsekreterares eller social... De som arbetar i socialtjänst utsatta uppdrag. Förra veckan pratade vi om ett polisiärt sammanhang. Vad tänker du? Är det ett bra förslag att införa ett sånt brott?
Men det låter ju kanske lite larvigt när man säger förolämpning. Och jag hoppas och tror inte att det här handlar inte om att man inte ska kunna när misstående beslut kunna säga... Det handlar inte om att någon säger jävla sosskärring eller någonting sånt. Det vi har pekat på är ju att en stor del av de hot som finns är diffusa hot. Det handlar om att man ringer upp eller skriver till medlemmar hos oss att jag vet vart ditt barn går i skola, eller jag vet vart du bor, jag vet vilken väg du tar till jobbet. Och det är ju idag inte olagligt att säga sådana saker, men det är givetvis så att det är extremt obehagligt och påverkar människors liv. Så att komma, det vi vill är att man ska komma åt diffusa hot, alltså saker som uttalas eller skrivs i syfte att skapa starkt obehag eller hota eller försöka påverka ett beslut. Där måste vi ha mycket starkare verktyg, för idag är det tyvärr så att många upplever att det är ingen idé att anmäla för att polisen ändå inte har den lagstiftning som behövs för att komma åt en väldigt, väldigt stor del av de hot som socialtjänsten utsätts för idag. Och det leder såklart till en uppgivenhet bland socialtjänstens medarbetare. Så att jag tror att liksom rubriken förolämpning tycker jag leder lite fel, utan det handlar ju om när det vi vill komma åt är diffusa hot och när man syftar till att påverka eller skapa starkt obehag eller oro hos den som det uttalas emot. Och där behöver lagstiftningen bli skarpare, för att det är en oerhört stor del av det som uttalas och skrivs idag som man inte kommer åt och som polisen inte kan gå vidare med.
Mm. Det här nya förslaget då, det var då alltså tilläggsdirektiv till en utredning som ska vara klar den 1 januari 2024, och därefter väntar då förstås beredning och så vidare, så att nya lagar kommer dröja lite. Jag ska ta runda av. Jag tänkte bara höra med er vad ni tror om den närmsta framtiden. Jag begär inte att ni ska förutsäga den, men vad tänker ni är det som kommer liksom avgöra fortsättningen för hur det här kommer gå? Om vi börjar med dig, Sofie, vad ser du? Ligger i korten just nu?
Nej, men jag är ju naturligtvis orolig för hur utsatta barn drabbas av det här. Det finns två kända bortförande här där personer som har varit involverade i kampanjen sitter häktade för att ha fört ut barn ur landet. Och jag är rädd att det finns ett mörkertal där. Det var ju naturligtvis ett problem redan innan den här kampanjen, men jag tror att kampanjen i sig kan ha ökat då, att personer har valt att ta barnen från Sverige. Mm. Jag tror också att det skulle kunna yttra sig så att föräldrar kanske är rädda för att söka vård på sjukhus för att de tror att de kan anklagas för någonting och förlora barnen och sådär. Så det är jag orolig för. Mm. Sedan i förlängningen också, eller redan nu såklart, jag pratar ofta med många socialsekreterare, vi kontaktade många socialsekreterare. Risken är ju att många inte kommer våga arbeta kvar eller orka arbeta kvar.
Ja, ska vi avrunda med dig då, Veronica. Vad tänker du? Vad ser du framför dig och vilken oro och eventuella förhoppningar har du?
Ja, men just nu är det en stark oro i tre delar. Dels är det precis som Sofie är inne på, en stark oro för att barn, främst barn och unga som behöver samhällsstöd, inte får det. Och att det riskerar att komma fall där barn som borde ha fått insatser inte har fått det på grund av att man har dragit sig för att vända sig. Och det är också den liksom främsta oron, skulle jag säga, som visionsmedlemmar runt om i landet delar. Det är också en oro för våra medlemmar i vad de utsätts för just nu. Det är såklart oerhört obehagligt när Säpo går ut och pratar om en ökad attentatshot om att ha attentats mot Sverige, och man nämner kampanjen mot socialtjänsten i samma mening. Det är klart att det skapar oro, och också en oro för enskilda medlemmar som får en väldigt, väldigt jobbig situation på grund av det här. Och sen också den övergripande oron för tilliten i stort i samhället, och att det här riskerar att splittra oss och dra isär. Så att jag tycker att, och förhoppningen är ju att vi lyckas vända det här, att vi, de åtgärder som redan är föreslagna nu och kommer, att de kommer genomföras. Men framför allt så skulle jag vilja uppmana alla kommuner, om man inte redan har satt sig ner och haft ett krismöte kring hur ska vi bemöta, hur ska vi ge socialtjänsten rätt förutsättningar att jobba på och ge det stöd som medborgarna har rätt att förvänta sig, och den bild av socialtjänsten som man har, och den kunskap som man har rätt att ha, så behöver man göra det nu.
Stort tack för det. Och då är det dags att säga stort tack för idag till Sofie Lövemark från Stiftelsen Doku och Veronica Magnusson från förbundsordförande för Vision. Stort tack båda två för att ni kom och gästade ledarredaktionen idag. Tack!
Tack till er!
Och tack till er som har lyssnat också på just ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter eller åsikter på det vi precis har diskuterat. Men också om ni har förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara att mejla mig på ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.